Hej och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är alltså en julkalender, vilket betyder ett avsnitt per dag i december från den första fram till julafton.
Mm. Och varannan dag så kommer Sofia att berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag så kommer Jenny att berätta.
Och vi älskar true crime och vi kommer göra riktiga djupdyk ner i varje fall.
Och det kommer vara alla möjliga slags brott. Mord, massmord, seriemördare. Men det kommer också vara fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Och eftersom det här ju handlar om brott så är det ju, allting är ju på olika sätt hemskt. Men om det är jättehemska fall, då kommer vi inleda avsnittet med en varning.
Och är citat i de här fallen på engelska så har vi valt att behålla dem på engelska. För vi tycker att man liksom förlorar lite i översättningen till svenska. Men är man inte jättebra på engelska så kan man vara trygg, för vi kommer också sammanfatta citatet på svenska.
Mm, och vi har ett Instagramkonto också där vi kommer lägga upp bilder från varje fall. Det heter 24 brott till jul. Enkelt att komma ihåg. Så in och följ oss.
Men nu är det Jennys tur att berätta för mig och för er om ett fall.
Jajamensan, det är det.
Jag har ingen aning, som ni vet.
Nej. Och jag tänker faktiskt inte, jag har ingen namn till det här fallet.
Nej.
Jag vill inte ge några ledtrådar.
Nej.
Jag vet heller inte om det är ett känt fall.
Mm-hmm.
Jag har inte hört talas om det.
Nej.
Och det är superspännande.
Du, vad spännande.
Är du redo?
Tror det, ja.
Då kör vi.
Yes!
Maria Elizabeth Ridolph föddes den 12 mars 1950 i Sycamore, Illinois.
Sycamore. Jag vet inte vad som är värst.
Marias mamma heter Frances och hennes pappa heter Michael. Illinois ligger i norra USA i nordöst. Ungefär under de här stora sjöarna, The Great Lakes.
Mm-hmm. Ingen aning.
Nej, här uppe.
Ja. Jenny pekar i luften. Ja. Nej, det jag tänkte säga. Jo, jag tror jag vet var Illinois ligger. Men när du började beskriva sjöar, jag bara, ingen aning.
Nej. Med där uppe i alla fall.
Alltså, sjöar, doesn't rock my boat. Det ska vara hav.
Ja, jag vet att det är så. Jag vet att du är sån.
Det är min ursäkt till att jag är dålig på geografi.
Men det är en helt okej ursäkt. Och jag vet faktiskt inte vad de heter. Jag har bara namnet The Great Lakes. Så att, jag är inte bättre än jag.
The Great Lake 1, 2, 3 and 5.
Ja, och jag tror att det är 3. Så mycket kan jag. Men Maria var i alla fall den yngsta av 4 barn.
Ja.
Hon hade 2 storasystrar och en storebror. Och Illinois, det var då till största delen en jordbruksstat. Och det är det fortfarande ganska mycket, men det har vuxit upp väldigt mycket industrier också. Men då var det typ bara jordbruk. Men hennes pappa var ett undantag, för han jobbade inte i jordbruket. Han jobbade på en fabrik, en liten fabrik. Det fanns typ 2 stycken i Sycamore. Och mamma Frances var hemmafru. Och så här beskriver Marias mamma Maria. Så om du vill kommentera efteråt vad du tycker om beskrivningen.
Mm. Mm.
Maria var lite ängsligt lagd. Om någonting hände så blev hon jätteledsen och ibland hysterisk. Om hon till exempel tappade en tallrik i golvet, då var det inte så att hon svor och sen soppade upp skärvorna, utan hon liksom frös till och började gråta och skrika. Hon stod mitt i alltihop tills någon kom och tog hand om både henne och den trasiga tallriken. Man kanske kan säga att hon var inte så handlingskraftig. Hon var kanske lite för mjuk och skör för sitt eget bästa. Och hon var väldigt mörkrädd. Det var beskrivningen som Marias mamma gav av henne.
Mm.
Och då kan man kanske också räkna ut att någonting kommer hända henne.
Mm.
För jag blev lite ledsen. Typ att det är bara negativa saker. Och allting handlar om att hon är så skör.
Men det beror också på, nu vet inte jag riktigt vad som ska hända.
Nej, sant. Sant.
Så det beror också lite på i vilket läge hon säger det här. För om det är typ så här, din dotter har precis dömts till 17 mord. Ja. Vad säger du egentligen? När hon var barn så var hon psycho.
Ja.
Vilket du kanske inte skulle sagt om det var att man håller tal på sin dotters bröllop till exempel. Så det beror också lite på en sammanhang.
Ja. Det är helt sant.
Jag bara take it to the extreme här.
Men så är det. Men jag hade ändå tänkt att hon kunde sagt liksom snäll eller omtänksam eller liksom någonting annat.
Men... Ja, sen så tänker jag så här, för samma situation, att hon man hade kunnat berätta exakt samma historia men göra det på ett mer positivt sätt.
Lite så.
Alltså istället för att hon var hjälplös och vad det nu var, att hon liksom inte tog, hon var inte så handlingskraftig.
Nej.
Det var så hon sa. Mm. Då kan man ju istället se liksom så här, men stackars tjej som var så ledsen för att hon hade sönder sin mammas grej. Hon var väldigt omtänksam på det sättet. Ja. Så att hon blev väldigt, väldigt ledsen.
Precis.
När hon liksom, trots att det var en olycka, liksom lyckades krascha en tallrik.
Ja.
Så hade man kunnat berätta historien istället.
Precis. Nu tror jag inte att hon var oälskad, inte det. Men jag har varit lite ledsen om beskrivningen.
Mm.
Men när Maria var 7 år, det vill säga hon föddes 50, så 57 då.
Ja.
Då var hon 112 centimeter lång och vägde 24 kilo.
Mm.
Och jag kollade lite på så här, hon var väldigt kort.
Mm.
Normalviktig men typ 10 centimeter kortare än genomsnittet.
Mm, som jag.
Ja.
Jag har varit 10 centimeter under medellängden för min ålder under hela min uppväxt.
Ja,
men jag höll vikten.
Ja, men då är det som hon var då. Mm. Hon hade brunt hår och bruna ögon. Eftersom hon var 7 år gick hon i andra klass och hon var duktig i skolan. Hon gick på söndagsskola och hade fått någon typ av pris för att hon inte hade missat en enda gång och att hon alltid var en perfekt elev när hon var där. Marias bästa vän var den 8-åriga Kathy Sigman. Och hon bodde på samma gata som familjen Riddulf. På kvällen den 3 december 1957 så bad Maria sin mamma om att få gå utomhus eftersom det hade börjat snö för första liksom, dagen det året.
Mm.
Så när de hade ätit klart middagen så gick Maria och Kathy ut och då antar jag att det betyder att hennes bästis Kathy då var på åt middag hemma hos dem.
Mm.
Solen hade gått ner och det var mörkt. Snön lyste upp lite men det hade inte kommit så mycket snö än, så det var fortfarande liksom, det var mörkt.
Mm.
Som det är här på vintern innan snön kom. De lekte en lek som de kallade för ducka för bilarna.
Mm.
Och det var att man skulle springa fram och tillbaka ut med vägen. Och sen skulle man liksom, när det kom en bil så skulle man ducka för deras strålkastare.
Mm.
Så man inte hamnade i ljuset.
Mm.
Och så antar jag att de kanske räknade poäng eller någonting.
Mm.
Och Kathy berättade efteråt att det var en man som kom fram till dem. Hon beskrev honom för polisen som att han var lite äldre än 20 år.
Mm.
Han var smal med en väldigt smal haka. Han hade ljust hår och en lucka mellan framtänderna.
Men de är 7.
De är 7.
Och man har ingen aning om hur en som är lite över 20 år ser ut.
Eller hur?
Ja.
Det är en väldigt specifik liksom. En 7-åring hade väl sagt om en vuxen person att det är en gammal person. Men inte kunnat säga någon ålder, antar jag.
Nej, men så är det ju. Nej, men när mina syskonbarn tittar på mig.
Ja.
De är så här, hur gammal tror du jag är?
Mm.
Då kan de ju dra till med 50.
Ja.
Eller någonting.
Ja.
I may be old, but I'm not freaking 50.
Eller hur? Men, alltså, nej, men barn har ju inte riktigt den känslan.
Nej, och fullt förståeligt liksom. Men okej, nu vet jag inte vad det här ska leda. Men någon som i alla fall inte är lika gammal som dem.
Precis.
Men om man är 12 eller 70, det vet vi inte.
Nej, vi vet inte. Men det skulle kunna vara så att Kathys, alltså att hon har en storebror, så kanske är 22.
Mm.
Och den här ser ut att vara typ samma ålder. Vem vet?
Yes.
Men... det var i alla fall signalementet.
Mm.
Han hade en färgglad tröja på sig.
Mm.
Och han sa att han hette Johnny.
Mm.
Och mannen hade tydligen också berättat för flickorna att han var 24 år gammal.
Så aha,
hon sa också att han såg ut att vara över 20. Men han sa att han var 24 år. Och han hade också sagt...
Vad roligt, för när jag förut sa Sara, ja men du vet ju inte hur gammal han är.
Nej.
Om han nu inte mot förmodan hade sagt hur gammal precis. Han är. Tänkte jag säga bara för att det lät så extremt... otroligt att han skulle göra det, men okej.
Ja, och han sa en annan väldigt märklig sak.
Uh-huh.
Han berättade för dem att han inte var gift. Oklart varför man säger det till 2 7-åriga tjejer. Men,
ja.
Han frågade flickorna om de tyckte om att leka med dockor. Om de gillade att rida på ryggen på vuxna. Alltså så här, man har ett barn på ryggen och så typ springer man omkring och så man häst.
Mm.
På engelska kallas det för piggyback ofta.
Mm-hmm.
Och han lät Maria rida på hans rygg. Sen gick Maria hem.
Utomhus? I kylan.
Ja, i kylan. Sen gick Maria hem och hämtade en docka. För hon ville visa honom den. Och när hon hade kommit tillbaka med dockan, då sprang Kathy tillbaka till sitt hus. För hon frös och ville hämta sina vantar. Och när Kathy kom tillbaka så var både Maria och mannen borta. Och då sprang Kathy direkt till familjen Riddulf, alltså Marias familj, och berättade att hon kunde inte hitta Maria.
Nej.
Och då trodde familjen först att Maria kanske lekte kurra gömma. Vilket var lite märkligt, för hon var så fruktansvärt mörkrädd.
Mm-hmm.
Men det var typ det de hoppades på att det skulle vara.
Mm.
Men de skickade ut Marias 11-åriga storebror för att leta. Men han hittade den inte någonstans. Och då ringde de direkt till polisen. De var ganska snabba med det.
Mm.
Och polisen förstod allvaret och kom direkt. Och inom en timme från att hon hade försvunnit, då var både familjen, polisen och grannar ute och letade.
Mm.
Och knackade dörr och så. Och då hade de fått det här signalementet från Kathy på den här blonda mannen med smalhaka och klypa mellan tänderna. Och plus att han kallade sig för Johnny då.
Mm.
Och polisen kontaktade direkt FBI. För att de insåg att det här är inte normalt. Det här är inte en tjej som springer och gömmer sig eller, inte vet jag, lyftar eller något. Och FBI kom, vad som är snabbt för FBI, som jag förstår det, efter 2 dagar.
Men okej, okay, då får jag ställa en dum fråga.
Mm.
När kopplar man in FBI och när gör man inte det?
Som jag förstår det, FBI har att göra med liksom federala, alltså
ja,
brott. Så att det är när om ett brott, man tror att det har skett över en landsgräns. Ja. Alltså i flera delstater.
Jo men precis, för den har jag koll på, men det är, ja, så är det ju inte i det här fallet.
Ja, fast frågan är om de kanske tror att hon är kidnappad och det finns risk att hon har tagits till en annan delstat. Kanske.
Ja, det, för ja.
Eller, för jag vet inte, det var det jag tänkte, att det måste väl vara anledningar liksom.
Ja, för det, för jag har också ett manus som inte jag har läst upp för dig än.
Mm.
Så har jag också så här, vi ringer FBI. Och ja, då känns det som att de kanske gör det mer för att de är typ Säpo. Alltså så här, mm, de är, har lite mer expertis. Eller liksom att de, så här, de, har lite, de är lite mer liksom välutbildade och har liksom resurser på ett annat sätt. Att man gör det också så. Så trots att det kanske inte har att göra med att det är över statslinjerna.
Nej.
Så är det ändå så här, man ringer FBI för att de har någon slags expertis.
Och det tror jag i det här fallet att det kan vara så. Det kommer återkomma till det här precis det du sa nyss sen.
Mm.
Och det var säkert så att de kanske ringde dem just för att få hjälp. Men använde det kanske som anledning då att någon kan ha tagit henne långt bort. Så jag tror att det stämmer. Att man kan kontakta, eller man kontaktar dem i de fallen när man behöver extra expertis. Men det är inte alltid att de ställer upp då.
Nej, det är det jag tänker. Det är det. Vad är deras liksom krav på... Okay. Vad har de för flowchart för vilka fall de tar och inte?
Nej, det måste väl vara då att antas att det är ett brott som har pågått i flera stater. Antar jag, men jag vet inte.
Ja, för det finns ju risk för att alla brott har... Alltså så här, jag planerade mordet i stat 1,
ja,
utförde mordet i stat 2 och ja, flydde sen till stat 3. Och alltså, så kan det vara i typ alla brott.
Ja. Och det kanske är så i jättemånga fall att någon ringer till FBI och hoppas att de ska hjälpa till. Vem vet?
Ja, det eller, var ett jättesidospår. Förlåt.
Ja, jag får, nej, jag vet inte. Ja, men det kommer att komma tillbaka. Men då ringde FBI och FBI kom.
Efter 2 dagar.
Efter 2 dagar. Och då var han fortfarande borta.
Mm.
Flera vittnen hade sett flickorna leka ute mellan 6:30.
Mm.
Och nu kommer jag liksom återkomma till lite tider som det går. Håll dem i huvudet.
Mm.
För de kommer liksom återkommande genom hela historien. Så mellan 6:30 på kvällen hade de sett dem leka.
Yeah.
Och då hade de inte sett dem i sällskap med någon man.
Nej.
Därför antog polisen att den här Johnny måste dykt upp efter 6:30.
Yeah.
Och därför att han har kidnappat Maria mellan 6:45 och 7.
Mm-hmm.
För att hon hade typ ridit en stund på hans rygg. Sprungit hem och hämtat en docka tillbaka. Kathy hade sprungit iväg. Och det hade kanske tagit en kvart ungefär.
Mm.
Men det var ingen som hade tittat på klockan så de visste inte exakt. Marias mamma hade ingen koll på när de gick ut.
Mm.
Och Kathy kunde typ inte klockan riktigt. Så att den enda som vi vet har sett den här mannen, det är ju då Kathy.
Mm.
Och hon placerade sig i ett så här skyddat boende med sin familj.
Mm.
För att ja, FBI trodde att det kunde finnas risk att mannen skulle kunna komma tillbaka.
Ja, hon var ju vittne.
Ja.
Hon har ju sett.
Så att det här gjorde de väldigt snabbt. Liksom.
För det jag tänker på också.
Mm.
Det är ju att först så sprang Maria iväg för att hämta en docka.
Mm.
Och han plockade inte Kathy och drog.
Nej, precis.
Så att, ja.
Mm. Ja, det, mm, så har jag också tänkt. Och ja, vi återkommer till det också. Och polisen lät då Kathy titta på massor av foton av dömda män som hade liknande utseenden. Men hon pekade inte ut någon av dem som Johnny. Marias försvinnande hamnade på hela landets tidningars första sidor. Och både president Eisenhower och FBI-chefen J. Edgar Hoover visade intresse för fallet. Alla delstatens sexualförbrytare kollades. Och så kollade de igenom kidnappare och mördare. Det fanns en man i trakten som hade låtit liksom barn rida på hans rygg. Det var hans grej att han typ såg ett barn som lekte på gatan och bara, hej, vill du rida på min rygg? Men de flesta barn som hade att göra så var mindre barn, alltså mindre än 7, typ 4-5. Så att de var för små för att kunna liksom beskriva honom. Så att den här mannen hittades aldrig.
Okej.
Och Marias föräldrar, de gick ut i tv och i radio och bad om invånarnas hjälp att få tillbaka Maria.
Ja.
Men tiden gick och Maria hittades inte. Den 26 april 1958, alltså lite knappt 5 månader efter att hon hade försvunnit. 100 miles, det är ungefär 16 mil från Sycamore, var 2 turister ute och letade efter svamp. Och det här var ändå en skog i närheten av en motorväg. I ett litet samhälle som heter Woodbine. Och det är också i Illinois.
Mm.
Där hittade de skelettet av ett litet barn.
Nämen.
Och barnet hade på sig ett linne med en tröja över och strumpor.
Mm.
Skelettet låg under ett halvt nedfallet träd.
Mm.
Kroppen identifierades som Maria med hjälp av tandkort plus att hennes föräldrar fick identifiera en avklippt bit av hennes hår och strumporna hon hade på sig när hon hittades. De kläder som saknades, det vill säga hennes trosor, byxor och skor och jacka, hittades aldrig.
Och det är fel klädesplagg som saknas.
Ja, det är det som är så fruktansvärt och det är därför jag är så svårt att berätta.
Det är okej.
Inga foton togs på den här brottsplatsen.
Nej.
Vilket är det normala som man gör. Lite ovanligt. Däremot när liksom kroppen hade tagits undan, då togs det foton.
Men man vet inte om det är en brottsplats eller en dumpningsplats.
Nej, det vet man inte.
Och hon hittades under ett träd. Var det som i att trädet har fallit på henne? Eller att det var stageat som att det...
Nej, för att det var liksom... Det var inte helt nedfallet, det var halvt. Typ så att det hade fallit och sen stannat halvvägs, lutat mot ett annat träd eller någonting. Så att det låg liksom inte på henne.
Jag trodde att det var... Jag såg det som att det var ett halvt träd.
Nej, det var halvt nedfallet.
Jag förstår.
Jo, men inga foton togs. Och anledningen var att rättsläkaren var väldigt orolig för att det skulle finnas risk att fotorna skulle läcka. Och just fotorna på henne då utan kläder på underkroppen vill han skydda hennes familj och henne för att det liksom skulle finnas en risk att det kom ut.
Men hur länge efter att hon försvann hittas hon?
Nästan 5 månader.
Och har hon varit död nära 5 månader?
Ja.
Så att hennes kropp är ganska illa däran också?
Ja, precis.
Och legat ute i det öppna, inte nedgrävd?
Nej.
Ja.
Och beskrivningen är att det var ett skelett som hittades.
Det var ett skelett, just det sa du också. Ja. Mm.
Så det var inte mycket kvar.
Bo.
Mm. Och som du sa, den första obduktionen kunde inte fastslå någon direkt dödsorsak. Mm. Just eftersom kroppen var så förmultnad. Så, men nu har alltså Maria försvunnit. Och sen har hon hittats död. Då förmodat mördad. Mm. Av vem? Och nu tänkte jag berätta om de två som har varit misstänkta i det här fallet.
Mm.
Misstänkt nummer 1, William Henry Redmond. Och jag kommer av en viss anledning att inte ta upp de två misstänkta i kronologisk ordning, och det finns en förklaring till det som kommer komma upp så småningom. Det fanns en misstänkt väldigt tidigt i fallet, men honom kommer jag berätta om sen.
Okay.
Så jag kommer börja då med den här William Redmond.
Mm.
Under åren efter 1988, någon gång, jag vet inte exakt. Så det var då han hamnade på den här listan. Det vill säga 30 år efter det hade hänt.
Mm.
Den här mannen då, William, han dog 1992. Men då hade han varit under utredning under ett par år. Men han hade inte hunnit bli åtalad. Nu ska jag berätta lite om vem han var, William. Han var en före detta lastbilschaufför och cirkusarbetare från Nebraska.
Cirkusarbetare?
Jajamensan. Inte
artist?
Inte artist, utan typ en roddare.
Mm. Inte lika häftigt.
Inte lika häftigt. 1988 så hade han blivit åtalad för ett fall från 1951.
Mm-hmm.
Alltså 7 år innan Maria försvann.
Yeah.
Och då var en 8 år gammal flicka från Pennsylvania som hade blivit kidnappad och försvunnit och inte hittats.
Men när föddes Maria?
50.
Så det var 57. Men sen så sa du någonting nyligen 1988.
Ja, då var han misstänkt. Det här är lite...
Så lång tid efter alltså?
Ja, då var han misstänkt för det här fallet, för den här flickan.
Okej, okay, yes, då är jag med. För ja. Att det var bara jag som var... Jag kopplade inte, för att när du sa också att hon var född 1950 så mindes jag att du hade sagt det.
Ja.
Men jag reagerade inte på det när du sa 1988. Men Nej. Nu gör jag det. Okej, okay, väldigt lång tid efter.
Ja,
ja.
Och det är lite svårt att hålla reda på de här turerna. Men det var svårt att få fram bevis, så det var liksom ingenting med det. Men han var misstänkt. Och han misstänktes för en annan kidnappning som också var 1951. När en 10-årig flicka som heter Beverly Potts försvunnit i Ohio.
Mm.
Men i det här fallet så gick det inte heller att få fram några bevis.
Nej.
Men det var 2 fall samma år, 1951, av små flickor.
Mm.
Så att 1988, när han blev misstänkt för de här 2 flickornas fall, det var då de började liksom titta även på Marias fall.
Mm.
Och liksom koppla upp honom med det också. För att om man tittar på kartan, Ohio där den ena flickan försvann och Pennsylvania där den andra försvann, de ligger relativt nära Illinois. Det ligger liksom öster om, men det är bara en enda delstat emellan.
Mm.
Och han jobbade som sagt som lastbilschaufför bland annat. Men han togs till slut bort från listan, eller snarare så här, de slutade utreda honom för att det fanns inga bevis, inga fysiska bevis. Det som fanns var liksom hörsägen. Till exempel, han hade suttit mycket fängelse och åkt in och ut för andra brott, stölder och sånt. Han hade en cellkamrat som sa att han hade pratat om de här kidnappningarna.
Mm-hmm.
Och sagt typ att ja, men det var jag som gjorde det.
Okay.
Men det var liksom inte nog för att göra någonting utav.
Nej.
Plus att under tiden som de utredde det här så blev han sjukare och sjukare. Mm. Han fick cancer. Och så dog han 92.
Ja.
Så att utredningen av honom lades ner, även om det liksom inte var, ja, det var inte så att de sa att han har inte kidnappat Maria, utan det var mer att det här kan vi inte utreda längre.
Det där kan jag nästan, alltså jag förstår ju att för familjemedlemmar till ett brottsoffer, eller om man är ett brottsoffer själv, om det inte handlar om mord, så vill man ju veta oavsett om personen kan dömas eller inte.
Eller hur?
Men någonstans kan jag också, jag vet inte, jag... Det är ju svårt, de tänker ju såklart på att, alltså polisen tänker då, de som utreder saker och ting. Det är ju svårare när man inte kan faktiskt förhöra någon.
Ja.
Och det kommer aldrig gå till en dom.
Nej.
Så jag kan också förstå kanske lite att då lägger man kanske prioriteringar, alltså man prioriterar andra fall istället.
Ja.
Det är ju inte, faktiskt... Jag tror absolut inte att nu ger vi upp för att den misstänkta dog. Absolut
nej.
Inte. Men jag kan tänka mig att okej, vi kanske ska lägga krut på andra fall istället som vi faktiskt kan få någon dömd för.
Ja, och så är det ju säkert absolut. Det är ju en resursfråga liksom. Och bedömningen var verkligen att även om han hade levt, det fanns inga bevis.
Det gjorde inte det. Det var hörsägen.
Det var liksom, det var vittnet från hans cellkamrat. Mm. Det är vittnesmålet. Det var allt.
Och det vet vi ju att de inte alltid är så tillförlitliga.
Nej, det är ju så.
Mm.
Men så till misstänkt nummer 2.
Som var den som kom och blev misstänkt ganska strax efter henne.
Precis, att han är då egentligen misstänkt nummer 1.
Mm.
Kronologiskt.
Mm.
Han hette John Tessier.
Johnny.
Yes. Han föddes som John Sherry den 27 november 1939. I Belfast på Nordirland.
Mm.
Hans pappa var en brittisk soldat. Han hette Samuel Sherry. Och hans mamma hette Eileen. Hans pappa blev dödad i början av andra världskriget.
Mm-hmm.
Och hans mamma Eileen, hon var en av de första kvinnorna att jobba inom luftvapnet.
Okay.
Och där träffade hon, efter att hennes man då hade dött, alltså hans pappa, träffade hon Ralph Tessier. Och Ralph arbetade för det amerikanska luftvapnet men var stationerad i Storbritannien.
Ja.
Och de gifte sig. Mm. De blev förälskade. Precis innan kriget tog slut. Och när kriget var slut så flyttade Eileen och John, som då hade hunnit bli 7 år, flyttade med Ralph till USA. Och efter det, när de hade bosatt sig i USA, så fick John 6 stycken halvsyskon.
Oj!
Så, och det var alltså då som, ja, de, ja.
Kom de 2 åt gången eller
så
vad hände?
Så kan det bli då, nej.
Fy sinnes.
Ett i taget.
Hon var konstant gravid.
Ja. Men det var också då som han blev John Tessier, alltså efternamn. För
ja,
att hon gifte sig så fick han också ett nytt efternamn.
Ja, okej. Okay.
Och den här familjen bodde såklart i Sycamore.
Sycamore.
Yes. På en tvärgata till den där familjen Riddulf bodde.
Okej.
Och nu när kriget var över så arbetade Ralph inte längre i militära.
Mm.
Han jobbade som skrivare, som skyltmålare, och han målade polisbilar. Och inte liksom själva så här grundfärgen, det vita eller svarta, utan de här symbolerna och texten och allting sånt. Det finliret där det står.
Målades liksom. Det för hand?
Ja. Det gör inte det längre, men då gjorde det sig.
Ja, det är klart. Det är klart att det gjorde det. Jag har inte tänkt på det.
Jag tycker jag ser det framför mig liksom hur han sitter där med sin pensel och skriver Sycamores polisdistrikt eller någonting.
Mm. Jag är fortfarande fascinerad över det namnet.
Mm.
Sycamore.
Jag tycker om det. Men Ralph i alla fall, alltså hans Johns bonuspappa, säger man så.
Plastpappa.
Plastpappa.
Mm. Styrpappa.
Han var god vän med stadens polischef.
Mm.
Och som tonåring, jag tror att han var 14, så blev John avstängd från skolan. För han hade svurit åt en lärare och han hade knuffat henne. Och när Maria försvann så var John 18 år och han bodde hemma med sina föräldrar.
Okay.
Men han planerade att söka till det amerikanska luftvapnet.
Mm.
För han var liksom inspirerad av sin plastpappa.
Mm.
Och de hade tydligen en väldigt bra relation.
Mm.
Den 3 december 1957, alltså när Maria försvann, då säger, för att John var ju misstänkt då, mycket för att han var i ungefär den åldern.
Mm.
Han är också blond. Jag ska visa ett foto sen, får du se att han är ganska lik Cathys sinnelement.
Och heter John.
Och heter John, framförallt kanske det.
Mm.
Att det är så John, Johnny, så. Men han säger i alla fall att han var i Rockford. Och det är en annan stad i Illinois.
Mm.
Och där var han på postkontoret.
Mm.
Och det här berättade han när polisen gick runt liksom direkt då efteråt och knackade dörr.
Mm.
Och det var då de såg att men han ser lik ut. Och även om han var 18 så, och inte 24 då, så såg han väldigt vuxen ut. Och ja, på posten i alla fall, där sa han att han skulle ha varit och ringt en collect call, alltså samtal där mottagaren betalar. För han ringde till en rekryterare som rekryterade personer till det amerikanska flygvapnet. Mm. Den 4 december, alltså dagen efter Maria hade försvunnit, så knackade polisen på igen hos familjen Tessier. I efterhand har 2 av hans halvsystrar, som heter Catherine och Jean, berättat att då sa deras mamma av någon anledning till utredningen att John hade varit hemma hela kvällen.
Mm.
Första gången som de knackade på hade ju han sagt att jag var på postkontoret i Rockford. Så att varför hon då sa det är väldigt oklart, men ja. Men John blev misstänkt, förstås. Trots att han själv sa sig ha ett alibi och trots att mamma sa att han hade ett annat.
Jo, kanske just därför.
Ja. Men sen finns det också källor som säger att det var ett anonymt tips från en granne som gjorde att han verkligen blev misstänkt.
Mm-hmm.
En annan källa säger någonting som jag tycker är lite intressant. Att det var liksom att mamman och pappan anmälde honom, mamman och styrpappan, som inte skyldig. Om man säger så.
Va?
Ja, att de anmälde, inte anmälde, men att de typ hörde av sig till polisen och ringde och var typ proaktiva. Att ni ska veta att John, han är inte skyldig. Att de liksom låg på polisstationen. Det är lite märkligt, men det är en källa som säger det.
Ja, fast det där minns jag lyssnade på P3 dokumentär om Hagamannen.
Ja.
Och de gick ut med att Hagamannen hade väldigt små fötter.
Ja, just det.
Och då var det ju män som typ Det var en kille i dokumentären där, ja, som var så här, det kändes som att människor tittade på mig. Speciellt med tanke på att han hade väldigt små fötter. Mm. Så han åkte ut till polisen och bara, hej, kolla mig.
Mm.
Ta mitt DNA.
Ja.
Och det gjorde ju polisen då under den tiden. Så ja, det var ju inte så här helt apropå ingenting.
Nej.
Så att han på något vis, men här har liksom, så att han kunde få det svart på vitt.
Ja.
Så att man kan ju också, om det finns en anledning till misstanke, så kan man ju också lyfta fram bevisning för att bevisa motsatsen.
Ja. Och det låter ju rimligt.
Så det kan ju snarare varit så, liksom så här, en ung kille i området som heter Johnny.
Ja.
Okej, ni ska bara veta att vår son är det i alla fall inte.
Nej. Nej, och det känns, ja, med fötterna. Jag hade ju lätt ringt polisen och sagt att ta mitt DNA.
Mm.
Om det hade varit jag. Mm. Så det eventuellt då så gjorde de det.
Mm.
Men då var det typ motsatt effekt att han kom ännu mer i rampljuset, att det skulle kunna vara han. Så att han blev direkt huvudmisstänkt.
Mm.
Och sen kom det ett ytterligare förhör, för det var många. Och då tog hans mamma tillbaka alibit. Och sa att nej, men han var inte hemma, han var i Rockford. Precis som han säger själv.
Yeah.
John sa också att den 2 och 3 december på dagen, alltså innan hon försvann, då hade han varit i Chicago. För han skulle genomgå fysiska tester inför den ansökan till flygvapnet.
Mm.
Och det här styrkte, alltså det styrktes av att alltså det här kontoret kunde säga att jo, men han var här.
Mm.
De här tiderna, de här dagarna var han här. Och efter att han var klar den 3 dagen hon försvann, så gjorde han lite sightseeing i Chicago. Och sen tog han tåget till Rockford.
Mm.
Och jag tror att det är för att det fanns nog ingen tågstation i Sycamore. Så man får åka till Rockford och sen får man åka taxi eller någonting.
Ja.
Nu kommer det lite tider. 6:45 på kvällen så kom tåget in till Rockford station.
Ja.
Och då ringde han till sina föräldrar från postkontoret för att be dem att hämta honom.
Mm.
Och telefonräkningar visade att ett samtal från Rockford hade gjorts till familjen Tessiers hus i Sycamore klockan 6:57 på kvällen. Så tåget kom in 6:45 och 6:57 hade han tagit sig till postkontoret och ringt hem till familjen.
Mm.
Och det var ett collect call. Och när man gjorde det då skrev liksom telefonisten upp namnet på den som sa att de ville ringa det där collect callet.
Ja.
Och i de där registren så står det John Tessier.
Mm.
7:15, alltså lite drygt en kvart efteråt, så träffade John rekryterare i Rockford och lämnade över lite papper, typ ansökningshandlingar eller någonting. Någonting från de här fystesterna kanske. Och det verifierat också att han träffade dem 7:15.
Mm.
Men en av rekryterarna sa efteråt att John betedde sig lite underligt. Så John togs i alla fall då in till polisen och fick stanna kvar. Och han fick göra en lögndetektortest, vilket ju är populärt då.
Mm, just det.
Men han klarade det. Och då togs han, för då trodde man ju ganska mycket på det på den tiden. Och då togs han direkt bort från listan över misstänkta.
Mm.
Den 10 december, alltså en vecka efter ens försvinnande. Kathy, Marias bästis, hon fick aldrig se ett foto av John.
Mm-hmm.
Dagen efter, den 11 december, flyttade John hemifrån för att han skulle börja sin utbildning till flygofficer.
Mm.
Han jobbade inom flygvapnet efter sin utbildning i 13 år. Och han blev befordrad till kapten. Och när han slutade så flyttade han till Seattle i Washington. Och där började han plugga till polis. I juni 1974, alltså 16 år efter att Maria hade försvunnit, så tog han examen och var polis. Och då fick han jobb som polis i den lilla staden Olympia i Washington.
Mm.
Jag har inga uppgifter om hur det gick för honom i flygvapnet. Men som polis gick det jättedåligt.
Ja.
Han fick så många klagomål att polischefen försökte sparka honom. Men på något sätt var det liksom inte tillräckligt allvarliga saker för att John skulle kunna få sparken.
Mm.
Och han verkade vara en sån typ som typ, han visste att han var oönskad, men han typ höll sig fast med näbbar och klor i jobbet. Så 1982, alltså 8 år efter sin examen, så bodde han i Tacoma i Washington. Men då bjöd han av okänd anledning in 2 stycken 15-åriga rymlingar, tjejer, och bo med honom.
Okej. Okay.
Och någon dag senare så kom den ena tjejen på honom med att ge den andra 15-åriga tjejen oralsex.
Jaha.
Och det här polisanmälde kompisen och han blev åtalad för våldtäkt.
Mm.
Johns advokat förhandlade med åklagaren och det slutade med att John erkände sig skyldig till ett annat brott, ett mindre brott.
Okay.
Och då fick han 1 års villkorlig frigivning och så fick han sparken.
Mm.
Så äntligen blev polischefen av med honom efter,
ja,
efter 8 år.
Just det.
8 år som oönskad. Och sen gick åren. Och jag vet inte riktigt vad han gjorde då. Mer än att han jobbade som säkerhetsvakt någonstans i Seattle. Men i april 1994, alltså 12 år efter att han hade fått sparken, då ändrade han sitt namn till Jack Daniel McCullough. Och det var hans mammas flicknamn. Och hans mamma dog det året.
Mm.
Så han ville typ hedra henne. Däremot Jack Daniel.
Ja.
Det är ingen aning. Han vill inte heta John längre i alla fall.
Jack Daniel, sa den.
Ja, det är catchy. Men ja. Och nästa årtal, 2008. Då öppnades fallet igen.
Oj.
För det hade kommit in ny information.
51 år senare.
Ja. Det var då, var det liksom, vad ska man säga, den längsta tiden som hade gått när ett fall återöppnades igen. Numera finns det äldre sådana.
Mm.
Men det här, då var det liksom längst äldsta.
Hade, ja.
För då kom det in ny information från Johns halvsyster Janet.
Mm.
För att enligt henne, nu är det här lite märkligt, för att deras mamma Eileen hade dött 1994 ju.
Mm.
Men 2008 så kom det fram från Janet då att på sin dödsbädd så hade Eileen sagt: "Det var John som gjorde det. Du behöver berätta det för någon."
Oj. Alltså det är ju liksom, det är väldigt filmiskt med en deathbed confession.
Det är ju det.
Men det är så här, det händer ju liksom inte i verkligheten. Men Nej. Det här är ju näst intill.
Ja, och det jag reagerar mest på det är att hon dog 94 och det här kommer då fram 2008.
Ja.
Det kommer lite förklaringar om det, men det är ändå väldigt, väldigt många år. Ett frågetecken här är att Eileen dog av cancer och hon behandlades med jättestark morfin. Och hennes läkare sa att hon var liksom jätteförvirrad den sista tiden. Till sin läkare hade Eileen sagt att John hade utnyttjat sin halvsyster Shan när hon var liten. Och att han var helt utesluten från deras familj. Så att när hon sen dog, mamman, så fick han inte komma på hennes begravning. Han tog hennes efternamn, men han fick inte komma på begravningen. Så nu kan man som sagt undra vad som hände från 1994 när Eileen sa det här på sin dödsbädd. För att åren bara gick.
Ja.
Och då hävdar då Janet att under de här åren så har hon försökt jättemånga gånger att få polisen att tro henne.
Mm.
Att hennes mamma, att de måste liksom utreda honom mer. Men polisen i Sycamore, de hänvisade henne till FBI.
Mm.
Och FBI hänvisade henne till Sycamore. Och anledningen till att FBI inte var aktuellt, det var ju att hon hade blivit bortförd i Illinois och hittats i samma delstat.
Mm.
Så att de kunde liksom inte bli, de hade ingen sån här jurisdiktion där. Men till slut så gick i alla fall Janets syster Catherine och systern Jan tillsammans till polisen. Och de sa att alla tre trodde att det var han, deras halvbror John, som hade gjort det. Och då berättade Jan det här att det var faktiskt så att John hade förgripit sig på henne när hon var liten. Precis som mamma då hade berättat för läkaren. Sen kom det en annan kvinna som gav sig till känna, som inte alls hade med familjen att göra. Men hon berättade att när hon var liten, då hade hon fått rida på Johns rygg flera gånger. Och vid ett tillfälle, då hade han vägrat att släppa ner henne när hon ville ner.
Mm-hmm.
Och då hade det slutat med att hennes pappa hade fått typ springa ut på gatan och hota Jan med att typ släpp ner mitt barn.
Är det sant?
Annars så, ja. Och det här kom då den här kvinnan ihåg när hon blev vuxen och så, då kontaktade hon polisen. Mm. Så, nu öppnade polisen fallet. De satte sig ner och tittade på tidslinjen som de hade gjort förut för kvällen den 3 december 1957.
Just det.
Och nu blir det väl de här tidpunkterna viktiga.
Mm, och om jag minns det rätt så klaffar inte det här speciellt bra.
Nej, det är svårt att förstå om det är han, när.
Precis.
För att han har ganska många tåg. När tåget kommer in, det är liksom samtal han gör.
Yeah.
Träffar en rekryterare. När ska han ha gjort det här? Och dessutom, han var i Rockford. Det är bevisat. Mm. Sycamore ligger 6 mil därifrån. Mm. Det är en bit att åka. Men så här är det i alla fall. Att polisen räknade ut att John faktiskt kunde ha kidnappat Maria. Och sen efter det tagit sig tillbaka till Rockford. Och ringt samtalet till sin familj 6.57.
Okay.
Väldigt oklart om tåget kom in 6.45.
Mm.
Men det kommer att förklara inte det också. De gjorde också upp en ny tidslinje som innebar att Maria hade kidnappats senast 6.20. Vilket är lite speciellt för att grannar hade inte sett honom. De hade sett flickorna leka fram till klockan 6.30.
Mm.
Nu bestämde de sig i alla fall för att Kathy Chapman, Marias bästis, skulle få titta på foton igen.
Mm.
Och den här gången också av John, vilket hon inte hade fått. Och då tog de fram foton från Sycamore High School från det året. Och där gick då John i sista klass. Men det de inte visste eller tänkte på, som jag sa det i början, att John hade ju sagt typ svurit åt en lärare och inte vet jag, knuffat henne.
Just det, så var det.
Och blivit avstängd. Så att han var inte med på klassfotorna.
Mm-hmm.
Men tack och lov så upptäckte då polisen att oj, här är vi inte han med. Så då fick de fram ett gammalt foto av en gammal flickvän till honom. Och då pekade Kathy ut honom och sa att det var han.
Ja.
Dessutom, den här flickvännen som hade det fotot då, hon hade en annan sak hon hade spart. Och det hade hon alltså spart från den 3 december 1957.
Mm.
Vet du vad det var?
Nej.
En tågbiljett.
Aha.
Från Chicago till Rockford. Men den var oanvänd. Det vill säga, den var inte stämplad.
Aha.
Så att han hade då, om det nu var han som gjorde det, köpt en tågbiljett som någon typ av alibi. Men inte använt den. Och teorin blev då att ja, han hade inte tagit tåget för att han hade tagit sin egen bil.
Ja.
Och hade han tagit sin egen bil, då hade han hunnit fram och tillbaka mellan Sycamore och Rockford. Och han hade också kommit in tidigare till Rockford än tåget.
Just det. Men frågan är varför behålla biljetten, tänker jag.
Varför hon behöll biljetten.
Eller varför han?
Ja, eller han. Det är väldigt, ja, oklart.
För det är ju hans alibi.
Ja, och han hade aldrig visat upp den. Det fanns en biljett, men han använde den aldrig som alibi. Han sa att när han åkte tåg, han visade aldrig biljetten.
Nej, men det jag menar är att det kunde han ju inte göra, för hade de sett att han var icke-använd.
Ja,
men i och för sig.
Om han inte tänkt att de inte tittar så mycket på det. Jag vet inte.
Mm.
Men det här var då 2008.
Mm.
I juni 2011, 3 år senare, då tog de in honom till förhör.
Mm.
Det tog ett tag. Han var lugn och svarade trevligt på alla frågor. Men när de började närma sig liksom kärnan och började fråga Maria, då blev han mer och mer aggressiv.
Mm.
Och till slut så vägrade han att svara på fler frågor.
Mm.
Men han blev häktad för kidnappningen och mordet på Maria.
Mm.
Och då grävde man upp Marias kvarlevor för att kunna ta fram DNA. För det kunde man ju då.
Just det.
2011, men man kunde det inte när hon blev mördad.
Nope.
Men det gick inte att få fram något DNA.
Nej.
Däremot så kunde man konstatera, för att man hade ju inte hittat någon dödsorsak innan eller kunnat bestämma.
Nej.
Nu kunde man se att hon hade förmodligen dött av knivhugg mot halsen. Och eventuellt att hon blev strypt också.
Mm.
Så när John åtalades var alltså fallet 54 år gammalt. Det var det äldsta fallet i USAs historia där man öppnat upp det och åtalat någon.
Ja.
Men problemet var även här att det inte fanns något fysiskt bevis överhuvudtaget. Åklagaren var därför tveksam till vad det skulle leda till att åtala. Men efter att åklagaren pratade med Marias familj, alltså familjen Riddulf, och de pratade också med Johns familj, alltså hans halvsystrar, och alla sa att de trodde att det var han, och då gick åklagaren med på att åtala honom.
Mm.
Så han blev åtalad. Så det blev rättegång.
Mm.
I september 2012,
yeah,
alltså året efter att de tog in honom. Och åklagarens tes, det var att John var sexuellt attraherad av Maria.
Mm.
Och det var därför han hade kidnappat henne och inte Kathy.
Mm.
Han var ute efter just henne.
Just det.
Och att det var planerat.
Mm.
Men han hade bara planerat att kidnappa henne och inte mörda henne.
Mm.
Men hennes mamma hade berättat att hon typ frös till is om någonting hände. Hon skrek ofta väldigt högt.
Mm.
Och då är teorin att han fick inte tyst på henne.
Mm.
Och det gick ju inte att avgöra heller på hennes kvarlever om någon hade förgripits på henne eller inte. Men hon saknade vissa typer av klädsplagg. Så,
mm, just
ja.
Just det.
Så, men det här är i alla fall bevisningen som finns eller fanns mot John eller Johnny, om det nu var han. 1. Marias bästis Kathy pekade ut att det var han. Men då fick hon ju bara ett foto av honom. Det här fotot från flickvännen.
Mm.
Så det var inte så att hon fick 10 foton och fick välja något.
Mm.
Utan hon fick ju se ett.
Ja.
2. Flera andra barn, eller som var vuxna nu och hade varit barn då, berättade att de hade fått rida på just Johns rygg. Så de identifierade att det var han som vi fick rida på.
Ja.
Det behöver inte vara ett bevis. Det finns jättemånga absolut snälla personer som man får rida på ryggen på.
Mm.
Men 3. Även i det här fallet. Han hade suttit i fängelse lite till och från. För små förseelser. Även där var det så här olika cellkamrater.
Mm.
Som sa att jo, men han har berättat det här. Och han har berättat om Maria. Och så. Det verkar vara ganska vanligt.
Mm.
Bevis 4. Den oanvända tågbiljetten.
Just det.
Bevis 5. Eileens, alltså mammans, uttalande på sin dödsbädd. Det var liksom hela bevisningen för fallet.
Mm. Ja, det.
Medan försvaret hävdade att de här två familjerna, både hans egen familj, familjen Tessier, och Marias familj Riddulf, hade typ pressat åklagaren att ja, ni måste göra någonting åt det här, ni måste fälla honom. Och att, ja, att det var någon typ av häxjakt på honom.
Mm.
Och det var hans försvar. Men den 14 september 2012 så dömdes han för kidnappning och mord.
Är det sant?
På Maria.
Ha.
Och då dömdes han till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 20 år. Men han överklagade.
Ja. Hade jag också gjort.
Japp. Och i februari 2015 då dömde högsta domstolen att det var bevisat att John hade mördat Maria. Men de tog bort domen för kidnappning.
Okej.
Vilket då inte riktigt hänger ihop. Att han har bara mördat henne men inte kidnappat. Men det här berodde på att preskriptionstiden för kidnappning hade gått ut.
Ja.
Så de kunde liksom inte döma om för det brottet. Det är bara...
Så det är enbart av den anledningen?
Ja, den åtalspunkten försvann.
Ja.
Det ändrade i för sig ingenting för att han var dömd för mord så han hade ändå fått livstid.
Mm.
Johns advokat hade ju slutfört sitt jobb för John när rättegången var över och sen när överklagandet var över.
Mm.
Men han hade fortsatt utreda fallet utan att vara anställd av någon, typ gjort det på sin fritid. Och till slut så lyckades han bevisa, och jag förstår inte alla turer här, men han lyckades bevisa genom att typ provköra olika sträckor och att John faktiskt inte hade kunnat begått brottet. Att, okay, att det verkligen inte gick ihop.
Nej.
Tiderna.
Nej.
Så att han gjorde på något sätt om tidslinjen. Att även om han hade haft en bil så hade det aldrig... Han hade aldrig kunnat göra det. Han hade inte hunnit fram och tillbaka.
Nej.
Och det fanns ju ändå bevis på samtal och sånt.
Just det.
Så i april 2016 så bestämde domaren att rättegången skulle göras om. John släpptes fri i väntan på den nya rättegången. Men veckan efter så avskrevs fallet rakt av.
Mm.
Och i april 2017 så erkändes John som helt oskyldig i fallet Maria Rudolph. Och fallet är fortfarande inte löst. Och det känns lite som ett antiklimax, för att när de öppnade upp fallet igen. För att han, och du, ja, han känns ju fortfarande så väldigt, väldigt skyldig när man hör att, ja, men berätta att han har förgripit sig på sin ena halvsyster. Ja.
Ja, samtidigt så blir det lite så här att det finns ju uppenbarligen inte bevis för att döma honom.
Nej.
Och så måste det ju vara i en rättsstat.
Så måste det absolut vara.
Ja. Så nej. Därför blir jag så här, nej, men det är klart att han inte ska vara dömd.
Nej.
På grund av bevisning eller brist på.
Och så är det absolut. Plus att hans advokat lyckas ju på något sätt göra den här, att han körde fram och tillbaka. Eller vad han nu kan ha gjort.
Ja.
Men ja, det är ändå väl en väldigt märklig historia.
Verkligen, intressant.
Ja, och väldigt, väldigt, väldigt tragisk. Och känslosam att berätta om.
Ja, men
ja, det var berättelsen om Maria Rudolph i alla fall.
Jag känner mig också lite...
Lite låg.
Ja, men det blev... Ja, lite så. Men alltså, väldigt intressant. Och det, jag tycker faktiskt att... Vad ska jag säga? Jag ska inte säga att olösta fall är min favorit. Men jag har absolut ingenting emot det. Utan det blir bara, för mig är det bara lika intressant, fast på ett annat sätt.
Ja. Och jag tycker att det är intressant. Det är inte det, men jag blir ju så frustrerad.
Mm.
Men jag har ju faktiskt haft en del olösta fall.
Ja,
i den här julkalendern.
Är det här också ett som du ska lösa då, allt eftersom?
Ja, det här känns lite tufft faktiskt.
Ja.
Det är så gammalt också.
Ja, det gör det. Men det känns tungt så här känslomässigt också.
Ja, det gör ju det. Det var ett tufft fall att skriva om.
Ja, det förstår jag det.
Men,
är du som jag tycker att det är värre att läsa upp också än att skriva?
Mycket, mycket, mycket värre. Men nu är det gjort.
Nu är det gjort. Tack så jättemycket. Tack för ett väldigt, väldigt väl genomfört manus. Och
tack.
Ett väldigt bra berättande.
Och tack för att du lyssnade. Och tack för att ni där ute lyssnade.
Ja, tack så mycket.
Så hörs vi imorgon igen.
Det är ju det vi gör.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.